Hej och välkommen Ulrika Tenstam
Tack.
till Tyresö Radio 91,4 MHz. Jag som intervjuar heter Karin Lundin. Nu har vi precis fått höra dig sjunga Voce di Donna. Det var Operafabrikens uppsättning av La Gioconda av
Ponchielli.
Ja, vad fint, jättefint verkligen. För du är ju operasångerska.
Det stämmer.
Ja, fantastiskt. Och vilken röst.
Det är mezzosopran. Det
Jättefin
stämmer. Ja,
mezzosopran.
tack.
Ja, men jätteroligt att du har kommit hit. Till den här som jag kallar den kämpande människan. Jag tänkte att det skulle vara lite olika livsöden och olika kamper i människans liv och meningen att man ska beröra, inspirera och kanske väcka lite hopp och tröst och så. Så jag tycker du är fantastisk. Jag har ju verkligen en väldigt stark scennärvaro och kan verkligen leva dig in i dina roller och så. Och jag är lite nyfiken på allting egentligen. Vi sitter nu på Operahögskolan i Stockholm och där du jobbar som
Jag är egentligen lektor i operasång, men praktiskt så är jag sånglärare. Sen gör jag en massa annat också som ingår i den här tjänsten. Så vi har också lite kurser i auditionträning och man forskar också och så vidare. Så att det är lite allt möjligt inom operakonsten och utbildningen.
Ja, vad kul. Har du något sådant forskningsprojekt?
Ja, vi har ett operalabb faktiskt, jag och två kollegor till, Stina Anker och Martin Hellström, där vi undersöker en speciell fråga, men jag spar det lite grann för vi ska redovisa det om några veckor.
Absolut, jättespännande. Men i huvudsak är ju du konstnär, uttryckare, skådespelerska, sångerska, allt sånt där. Och, men hur kommer det sig att du kom in på det här?
Ja, jag kan väl säga att i min släkt och särskilt från min farfars sida så har det alltid sjungits och det görs ju mycket i vårt land. Och han sjöng lite med oss när vi var små och på min tid hade man också sångprov i skolan. Och då visste man redan att jag hade lätt för att sjunga och jag tyckte det var kul att härma operasångare. Jag började i kör när jag var 11 år och det tog något år så tyckte den körledaren att jag skulle ta sånglektioner för han hörde min röst genom kören hela tiden. Så att jag började ganska tidigt med sånglektioner, redan när jag var 13 år. Och då var det kulturskolan, det som det heter idag, och då fanns också klassisk sång som inte finns lika mycket längre i kulturskolan. Och jag hamnade hos en riktig sångfröken verkligen, hon var både operasångare och konsertpianist. Så med henne så fick jag så mycket repertoar och hon lät oss sjunga det som passade vårt kynne. Och till mig sa hon att du är melankolisk så att jag behövde inte sjunga om fåglar och bin och blommor och våren utan jag fick gå ner dem lite dunklare. Vilket jag tyckte om. Mahler och Wagner och Brahms och allt vad det var väldigt tidigt men man fick musicera med musiken. Och mycket folkvisor i början, att sjunga dem utan ackompanjemang, sjunga rent och komma in i det här lite, vad ska vi säga, klara tonen som jag hade automatiskt. Och jag fick sjunga väldigt mycket solon i kören i domkyrkan i Uppsala. Och då fick man lära sig att stå på och ha flöde och luft för att räcka i hela detta rum. Och det tidigt så sa även den här läraren att du ska nog bli operasångare. Och jag var ju en plugghäst i skolan, men mina föräldrar hade förståelse för det här. Så att min väg var lite utstakad ganska tidigt. Och jag själv hade drabbats av den symfoniska musiken, så det var klassisk musik som grep tag i mig. Så det var inget konstigt, det var ingen konstig väg, utan väldigt naturlig för mig att få göra det här faktiskt.
Det
Så det löpte bara på. Ja, så
Vad
var det.
spännande. Vad roligt att få veta
Så det var
lite.
ingen kamp
Nej.
faktiskt, för att det här, just
Nej, men
det.
vad härligt. Alltså, vad roligt att få veta lite
Ja, ja,
bakgrunden och
ja.
sådär. Så då gick du och så fick du solistuppdrag där i kören där i Uppsala domkyrka
Ja,
och så.
precis. Lars Angedal var körledare då. En fantastisk person, verkligen.
Vad kul. Men vad var det som drev dig vidare? Var det liksom bara att du kände att det här kändes bra?
Ja, det var min väg. Och,
det var utstakat.
Jag valde gymnasium med språkinriktning för att få tyska och italienska. Jaha. Gick på Katedralskolan i Uppsala på humanistisk linje.
Ja.
Sen läste jag musikvetenskap ett år för att få historia och musikteori. Som många tycker är lite tråkigt att studera, men viktigt.
Mm.
Sen blev det musikskolan i Göteborg i 4 år. Det är bara det ena efter det andra och så operahögskolan på det. Så jag har en väldigt lång utbildning.
Ja.
Och jag kan väl säga att Göteborg är jag väldigt tacksam för. För där fick jag scenisk undervisning. Och utan det hade jag inte stått på scen. Då hade jag blivit konsertsångare för jag var väldigt, väldigt blyg. Röst och musikalitet hade jag, men inte det andra. Jag visste inte det i alla fall.
Jaha.
Så jag var väldigt sådär, nej, det där. Och tack vare Gunilla Gårdfälts verkligen väldigt ömsinta och kloka ledsagning så fick jag tag i det här och hitta de här sidorna hos mig som sen har blivit väldigt, väldigt starkt signum för mig som artist faktiskt.
Ja, lustigt
nog. Det hade jag inte kunnat tro själv.
Nej, fantastiskt.
Så en helt bara, och jag minns den där dagen då hon tyckte att locket åkte av kastrullen och hon sa, låt det hända nu Ulrika. Åh, kom igen nu liksom. För det blev som en förlösning i någon scen som vi repeterade.
Mm. Kommer du ihåg vad det var för något?
Jag tror jag höll på att jobba med kerubin faktiskt. Så, och det passar ju bra att komma loss i.
Ja.
Så.
Wow.
Men, så det, ja, så var det faktiskt.
Kerubin är en rollkaraktär i Mozarts opera. Vad heter den?
Figaros
bröllop.
Ja, och egentligen ska man säga cherubino på italienska.
Ja. Ja, men vad jättekul, vad spännande. Mm. Så du var egentligen, hade du inte från början så här en drivkraft att jag vill uttrycka mig? Det var inte så.
Jo, det fanns det inuti. Du? Så att under hela skoltiden där jag var väldigt blyg och kanske inte var i det häftiga gänget. Ja. Så fanns inuti mig en sån här, de ska få, jag ska visa dem.
Ja.
Den rösten fanns in i mig.
Ja.
Fast jag var lång och mager och kände mig ful och blyg och inte populär. Så närde jag den inre rösten hela tiden faktiskt. Det gjorde jag. Och den har jag inte gett upp utan det är liksom, så det kan man göra och tänka, det kommer sen.
Du är allt annat än ful, vill jag bara säga det, som en liten parentes för du är ju jättevacker.
Ja, men det, alltså, det är det man har sina bilder av sig själv och vad som är inne och hur det ska vara. Och
ja.
Och just när man växer och jag blir så himla magerlagd och sådär, så att det är ju inte kul när man är 14-15.
Nej.
Man ska
fast jättemånga vill,
det är många som känner igen det där kanske.
Och många vill ju kanske tvärtom bli smalare. Ja,
precis. Men jag tyckte det var hemskt att vara sådär. Ja.
Men så du hade det inom dig och sen så var det Göteborg och du kände att du liksom, det var något som hände med det sceniska, du blev
verkligen
liksom förlöst.
Ja. Och vi hade också mycket romanssång och där var Dorothy Irving också som kom ner och jobbade med oss och hon betydde också oerhört mycket för hon hade också en känsla för vad man passade för att sjunga. Mm. Så det var också en sån person som man hade som en ledstjärna verkligen. Mm.
Mm. Ja, Dorothy Irving är också en sån känd.
Ja, sångerska och också en fantastisk professor och interpretatör verkligen inom liden verkligen.
Mm.
Så,
hon kommer från England.
Ja, från början, precis.
Ja, men vad roligt. Och sen gick du... Var det bara Göteborg Operahögskolan?
Och där gick jag musikskolan faktiskt.
Ja, det var det som så då, det var.
Ja, sångsolistlinjen.
Men ni hade ändå scenen.
Ja, massor. Det var fantastiskt verkligen.
Jättebra.
Och vi hade uppspel varje vår så vi gjorde scener ur olika operor. Så,
Och sen var det direkt till Operahögskolan i Stockholm.
Ja, precis.
Ja.
Mm.
Wow, och sen
sen brakade det till. Sen fick jag jobb på Folkoperan och sen löpte det på bara faktiskt. Så det har jag gjort i över 30 år nu.
Wow, men du har ju sjungit alla möjliga grejer.
Ja.
Vad var det du har sjungit utomlands och sånt, eller?
Ja, inte så mycket, men lite grann. Jag har varit i Bryssel bland annat och i Prag och jag har varit i Manaus i det här operahuset som man byggde under gummierans period på 1800-talet.
Det ligger i...
Det är Brasilien.
Precis.
Så det gjorde jag för några år sedan. Mm. Så det är lite på lite... Och sen gjort lite andra typer av engagemang utomlands med speciella konserter och sådär. Men jag har liksom... Jag har inte planerat så mycket. Jag har levt mitt liv lite från punkt till punkt. Kommer det något så säger jag ja och så gör jag det.
Ja.
Jag har inte haft så mycket att det måste bli det där. Utan,
ja.
Och då blir det lite spännande faktiskt tycker jag.
Ja.
Och sen är det väl också så att jag i Sverige har fått vara kanske lite mera personlig i mitt konstnärliga värv.
Mm.
Utomlands kanske man har lite mer, lite smalare åsikter kring vad man bör sjunga och inte.
Ja, att det är lite strikt.
Lite striktare, ja precis. Och typ, kanske ja, typindelning och så. Så att ja. Jag är glad att jag har fått vara mycket här. Och framförallt mycket på Göteborgsoperan till exempel. Där, ja, där man har fått växa i sitt konstnärskap.
Mm.
Och inte så mycket bara bransch
ja.
Och karriär utan på ett annat sätt.
För då är det jag tänkte också om dig. Att du ju inte... Du inte nu syns inte mina citationstecken
nej.
Här i radio, men jag gör dem.
Ja.
Det är ju inte bara operasångerska,
nej.
Utan du är ju verkligen en uttryckare och konstnär.
Mm. Jo, så jag tycker det är viktigt. Och jag, det visste jag ju inte att det skulle bli så från början, men nu när det har blivit så, så känns det väldigt rätt. Så, ja.
Men apropå, jag tänkte leda över till nästa musikstycke, nämligen Sara.
Mm.
Det är ju en sån modern opera av Anders Nilsson. Och den kom upp på Folkoperan.
När
kom
den? 2007.
2007. Och jag har sett den. Och den var jättebra. Mm. Speciellt var du bra.
Ja, tack,
jag kommer ihåg det. Okay. Det var verkligen väldigt inspirerande.
Ja,
och sådär.
Mm.
Väldigt, väldigt stark scenärvaro.
Mm.
Så.
Mm.
Så det är ju lite modern. Är det någonting som är en utmaning med det? Eller vad är det som är speciellt att sjunga modern?
Ja, det är väl att det inte har gjorts förut. Och då kan man känna sig lite friare på något sätt. Och det är klart det är spännande. För att det är någon som sitter och skriver. Och tonsättaren finns, han lever. Det går att ha en kommunikation.
Ja.
Vilket vi var tvungna att ha här. För här skulle det ligga ett väldigt lågt läge.
Mm.
Så jag var hemma hos Anders och vi tittade igenom partiet och han fick ändra lite grann. Men jag ville att han skulle få behålla så mycket som möjligt av det han hade tänkt.
Ja.
Eftersom det nu var en person som har levt som jag skulle porträttera. Då.
Ja. Vill du berätta lite om den här personen?
Om Sara Leander?
Ja.
Ja, jag vet inte om jag kan så mycket.
Lite kortfattat.
Ja, alltså framförallt
eller i alla fall
så,
operan,
ja, vi valde väl att göra en... Ska säga, en fråga kring allas våra val och hur man ibland nästan får leva med en sorts dubbelmoral. Det finns det, det egna livet och den egna vägen och det finns större sammanhang som man också påverkar med sina små val. Och det är väl den frågan som var den stora frågan i den här operauppsättningen utan att ta ställning i den stora frågan kring Saras arbete under kriget, Nazi-Tyskland och så vidare, utan mera att tänka på det där för oss alla, hur vi har i livet och med våra val och hur det påverkar, hur svårt det kan vara ibland.
Ja.
När saker och ting krockar kanske.
Ja.
Man har tänkt en väg och så kommer någonting annat, hur mycket ska man ta hänsyn och så vidare. Och
ja.
Vad vet man och vad kan man... Ja.
Mm. Jätte, det där är väldigt intressant.
Ja.
Det skulle vara kul att se den igen kanske och fundera lite mer kring
absolut.
Hela ämnet.
Ständigt aktuellt.
Ja, men så nu ska vi få höra en aria kan man väl säga.
Ja, en scen kan man nog säga. Ja, precis.
Där du är i eller Sara är i ett badkar.
Ja, och så. Det kommer jag ihåg.
Och sen så har du lite, du berättar mer.
Ja, och där kan man väl säga att där ligger en kapsejsad människa som krampaktigt försöker hålla kvar i den yttre bilden av sig själv. Eller kanske den önskade yttre bilden av sig själv. Och det kan vi också känna igen oss i.
Mm.
Och när man håller kvar i den sista tåten och inte vill släppa den. Och kanske kapitulera för att kanske bli någonting annat eller utvecklas vidare, känner jag.
Och kanske att det är så här insikter och sånt som
jobbiga
pockar på
insikter.
Som man kanske inte orkar eller är beredd att lyssna på. Eller...
Precis, för så. Att någonting annat drar igen samtidigt.
Ja.
Så det är verkligen en kamp.
Ja, vad intressant. Nu ska vi få höra alltså ur operan Sara av Anders Nilsson. Och ni får alltså höra Ulrika Tenstam sjunga. Varsågoda.
Thank you.
Ja, det där var alltså Ulrika Tenstam som sjöng en scen ur operan Sara av Anders Nilsson. Och det var på Folkoperan 2007 och ni hör även lite kör där i bakgrunden. Men vi fortsätter raskt över till, har du haft några kamper?
I livet?
Ja.
Ja, jag skulle nog säga så här att ibland tänker jag på livet så där som en linje.
Mm.
Och ibland så brukar jag skoja och säga att det var enklast från början och sen har det bara blivit värre och värre faktiskt på något sätt, och jag vet det är bara så det har varit. Jag tycker jag växte upp liksom under 60-talet och mina föräldrar hade två otroligt trygga och perfekta jobb, och min pappa brukar säga att det var så enkelt då, slutet av 50-talet in i 60-talet med Sverige. Det fanns jobb, det fanns utbildning, det var lätt att låna pengar, det kostade inte så mycket, någon kunde jobba, någon kunde vara hemma. Så, och han filmade mycket, så vi har fått varsin 2,5 timmes film, alla vi barn. Där vi har de här tiderna, 60, 70, nästan 80-tal. Och där vi kan se lite hintar från de här tiderna faktiskt. Och jag minns det själv, att det var så där lite naivt tryckt på något sätt. Man gick med sin lilla skolväska till den lilla skolan och sin lilla fröken stod där och det var verkligen lite idylliskt, inte överallt förstås, men för mig där jag bodde och växte upp så var det så, en liten ort och med grannbarn på gatan och ofta mammorna hemma och sådär. Och det var och till och med min pappa kom hem på lunch från det jobb, och med hatten på huvudet och han du vet.
Ja.
Så att det är ett annat tempo och lite mera kanske någonting av något lite känsla av trygghet skulle jag säga. Och sen så tycker jag med skolstart, och så var det inte så märkvärt sen någon gång för mig kanske med högstadiet. Det är väl där många tycker att det är jobbigt, vare sig man är buse eller introvert eller liksom blyg, att det är en sån där första omvälvningens tid. Och det är väl då man börjar kampa lite kanske. Och det är väl meningen också. Och för mig var det väl väldigt mycket att längta till någonting annat. Jag satt hemma och spelade mycket piano, så jag satt och spelade en massa Chopin hela tiden. Och var liksom i musiken och i konsten. Det var väl min hemmahamn kan man säga.
Vad var det jag tänkte? Har du någon teori om varför det inte är lika tryggt? Eller varför det blev jobbigare?
Ja, jag tänker allmänt sådär att vi har liksom, vi lever i en större värld, alltså vi är mer globala. Ja. Och att mer och mer ansvar vilar på var och en. Och det skapar saker. Man kan tycka att det är någon slags frihet i det där, vilket det också är. Och det är klart att vi ska ta ansvar och vi ska känna in. Men allt har sina sidor.
Det kanske ställs för högre krav på den enskilda personen.
Det kan vara tungt, och det ställs tidigt höga krav också för barn. Och man kanske glömmer bort att vi är sociala och att vi är en del av någonting större också. Så det är det där att vi måste kunna kombinera det där på något sätt. Så att, och det går snabbare allting på grund av all teknik vi har. Så, och har man levt ett tag nu, jag är 56 nu, då ser man den där kurvan. Och det kan nog alla generationer göra naturligtvis.
Man får aldrig riktigt ledigt på något sätt.
Nej, eller? Exakt. Det har jag också tänkt på. För jag kan minnas, och det är klart när man är barn, och så. Men det där att man kunde ha dagar som bara var ingenting. Och det kunde vara en varm sommardag. Man satte på snott och gick ut bara. Och bara var. Jag kan komma ihåg det. Verkligen. Underbart liksom bara. Barfota, man kände gräset. Den heta asfalten under fötterna. Man funderade inte så mycket. Man måste inte göra någonting. Man kunde bara känna in dagen. Och så fick det bli som det blev. Och det blev bra. Och jag låg inte efteråt och reflekterade över, blev det något bra gjort? Gjorde jag något kul nu då? Ska jag tala om det för någon? Eller du vet som det är nu. Utan det var bara den där närvaron tycker jag.
Så det saknas lite i...
Det tycker jag absolut.
Det finns inte riktigt samma utrymme.
Nej, jag tycker inte. Sen kanske unga människor idag har andra åsikter. De kanske tycker att för att de är vana vid någonting annat. Men vi får se vad de tycker när de är 56 eller äldre. Om det här som är nu. Så varje generation har naturligtvis sina åsikter. Men
jag tror det är många som är stressade.
Ja, jag tror det. Jag tror ändå det.
Och att det tar mycket tid all Facebook och vad det nu kan vara. Eller bara att
det är ett jobb.
Precis. Även via arbetet på olika sätt så krävs det att man är uppkopplad och att man ska göra saker online och ha koll och schema och mejl och allt möjligt.
Och så ska allting uppdateras. Alltså allting ska uppdateras. Så det finns ingenting som får vara ett tag. Så man blir aldrig varm i kläderna längre, känner jag, med saker. Utan det är ständigt ett flöde som ändras och ändras och ändras. Ja.
Hur kan man komma ur det här?
Jag tror ju som det sker av sig själv. Det pendlar. Alltså livet rör sig alltid ändå. Oavsett vad vi håller på med, vi människor. Eller, så pågår det och det pendlar. Och nu finns det redan rörelser där ute som går emot. Som hittar andra sätt att leva på. Så det där, jag har en tilltro till det. Att de fysiska lagarna, liksom, det ordnar sig. Går det för långt åt ett håll så blir det lite åt något annat håll. Så tänker jag lite enkelt. Så.
Ja, men vad häftigt. Men så det är en av dina inställningar eller motton eller livsåskådningar. Att det finns någonting vi inte kan kontrollera. Att det finns liksom naturens lagar eller vad det nu är.
Ja,
det brukar ordna sig.
Ja, på något sätt. Jag vill tro det. Och att det finns nya sätt. Det finns nya sätt att tänka på och vara på. Oändliga möjligheter, verkligen.
Häftigt. Har du något slags motto, livsmotto? Eller?
Jag skulle säga så här, när jag var 4 år, jag fick tvillingsyskon väldigt tätt inpå, jag var bara 1 år och 10 månader. Mm. Och naturligtvis busade jag lite för att kolla om mamma och pappa såg mig, tror jag. Mm. Och vi var hos min farmor och farfars på deras sommarställe och där kunde man gå ut på taket. Och på den tiden var det väldigt mycket så att barnen skulle sova först och sen skulle de vuxna sitta där nere och kanske äta lite och ha det lite lugnt och fint. Och när mina tvillingsyskon då hade somnat och då var de runt 2 år. Då tror jag att jag kände att nu är jag fri. Nu ska jag göra någonting bara för mig. Och då gick jag ut på taket. Det är ju inte så bra.
Nej.
Och min farfar som då var, han var en gammal god folkskollärare och en väldigt uppmärksam person. Han hörde någonting på taket och tyckte att det lät där uppe. Men de kanske tänkte det är väl någon fågel eller någon näckhår eller någonting sånt där. Men då, jag var ute och jag tror att jag förstod att jag hade gjort fel.
Ja.
Så jag kom ner till dem, har de berättat för mig, ner för trappen. Och sa till dem följande, nu ska alla vara glada och snälla. Och det tycker jag är ett väldigt bra livsmotto.
Det var en jättehärlig historia. Ja,
för att jag vill inte få skäll.
Nej, det var väldigt smart.
Ja, så det tar jag. Ett litet sånt där.
Nu ska alla vara glada och snälla.
Ja.
Det tycker jag är ett väldigt fint motto. Mm. Tänk på det, kära lyssnare. Ta det till era hjärtan. Nu ska alla vara glada och snälla. Ja. Det räcker ju långt.
Ja.
Både för sig själv och mot andra. Alltså, det är ju tvåvägs kan man väl säga.
Mm.
Ja, vad fint. Vilka är dina inspirationskällor?
Det kan vara nästan vad som helst. Det är klart att jag tycker om, jag är väldigt nyfiken på människor sådär. Och det är oftast, när jag tänker tillbaka på alla produktioner jag har gjort så kan man ju tro att man tänker på vilka roller man har gjort och musiken och så. Men det är faktiskt människorna och sammanhangen och den kombination av människor som man har varit i vissa produktioner. Så att det är nog människor som inspirerar mig. Jag tycker mycket om att lyssna på människor och... Om man till exempel går på middag så kan jag tycka, kan vi sluta prata om våra jobb och så kan vi inte bara prata om livet. Och det där andra komma bakom våra sköldar. Och jag kan inspireras av vem som helst och vad som helst, vill jag på att säga. Det, och jag sitter ofta ser på tv när det är intervjuprogram där man kommer lite nära inpå. Ja. Sådär.
Men då passar det här jättebra.
Ja, verkligen, verkligen. Jag skulle vilja ha ditt jobb, förstår du.
Ja, ja, du kanske också kan höra av dig.
Ja, verkligen.
Eller men någon annanstans.
Sen är det klart att naturen tycker jag också är liksom, vi har ett litet ställe på västkusten och där är ju naturen lite tuff. Det klipper och det är det råa havet och så vidare. Och jag tycker det är fantastiskt att vara i de där elementen och den kraften. För där blir man liten, för man måste bli det. Och det, att se det där och känna de krafterna, då kommer man liksom ner. Och då tycker jag att man bara känner samhörighet med allt. Och då försvinner en massa rädslor, känner jag. Sådär. Och då känns det som att man är ett bara med alltihopa. Och då är jag, det är helt okej.
Vad fint. Så. Nu kommer jag att tänka på musik. Nyströms sånger och till Ebba Lindqvists
dikter. De har jag gjort.
Ja. Finns det någonting man kan spela upp? Vi kanske skulle ta något sånt.
Jag tror inte jag har. Det finns inget som jag har gjort som är inspelat.
Nej.
Men de finns ju av andra sångare. Så att säga.
Vi behöver inte ta det denna gång. Men lyssna gärna på Nyströms Havets Bisa på Reven och de, vad de heter.
Precis.
Och med, eller läs Ebba Lindqvists dikter.
Precis.
Skriver du någonting? Eller gör du
jag
något
är inte
sånt där?
Så mycket textmänniska, men lite små saker, korta grejer. Alltså jag kan få en tanke eller en idé eller bara en formulering. Och då brukar jag ratta ner det på min mobil, bara på anteckningar som finns där. Så det finns lite samlat faktiskt.
Kul.
Bara så.
Är det typ så här dikter?
Ja, eller? Någonting lite, eller bara något klokskap som kommer. Ja. Någon sammanfattning till exempel, eller så kan det vara.
Har du något sånt där som du vill ha sett?
Ja, inte jag kom på just nu. Jag kan glosen efteråt i så fall. Jag måste, det är så mycket, jag har en massa annat också. Så
men vad spännande, det kanske blir någonting. Det kanske blir något samlat verk eller en del av något annat.
Eller att man kan tonsätta något sånt till exempel.
Kul.
Eller vad vet
gör
jag?
Du något sånt också?
Nej, men det kan jag känna ibland när jag sitter vid pianot på det där med klanger och harmonik. Att det skulle vara lite roligt. Jag kan ju ingenting om komposition men mer än det man lärde sig lite på musikskolan. Annars så sitta där med färger, det skulle vara lite häftigt faktiskt.
Wow.
Men det kanske kommer sen när man är gammal och inte vet vad man ska göra.
Det kanske kommer snarare än du tror.
Ja,
man vet
aldrig.
Okej. Nu när vi har pratat om inspirationskällor, då tänkte jag på jag hade ju bett dig att välja ut några musikstycken att spela upp. Mm. Och då hade du direkt valt Vissi d'arte med Maria Callas och Erbarme dich med Kathleen Ferrier.
Mm.
Och sen på min begäran, så, eller jag själv tog initiativet att leta upp där du sjunger. Mm. För jag tyckte att det var ändå roligt att ha med i det här programmet. Mm. Men vad tycker du att vi ska... Ska vi lyssna på något av de där styckena?
Ja, ta Toscas bön då med Maria Callas.
Vi tar Toscas bön. Och varför har du valt den?
Därför att den har också den här frågeställningen som man kan ha. Att man tänker med sitt liv att jag ville ju bara det här. Jag menade bara väl, men det blev så fel. Hur kunde det bli så här? Mm. Man förstår inte ibland bara.
Mm. Ja. Vad fint. Okej, då blir det alltså Maria Callas med Tosca spän av Puccini. Varsågoda.
Oh,
vi tillbaks. Ni hörde alltså Maria Callas sjunga Toscas bön Visidarte ur operan Tosca av Puccini. Och då när vi hade den här pausen och lyssnade på musiken så frågade jag, vad är det, har vi missat någonting? Vad är det mer vi kan prata om? Och då så nämnde du dina barn som är adopterade från Colombia. Ja,
från Colombia, precis. Mm. För det har ju verkligen varit en resa på alla sätt alltså. Ja. Och en fantastisk resa.
Mm.
Något som jag inte alls har planerat för. Jag tänkte nog aldrig som liten flicka eller så att det där med barn, det fanns inte riktigt i min tankevärld. Nej. Utan det kom på ett annat sätt till oss. Och vi var ganska, det var inget som var knöligt eller komplicerat att komma fram till. Mm. Så att ja, jag är väldigt glad att vi är i det med dessa barn. Och att vi har varit i detta land som vi annars aldrig hade kommit till faktiskt.
Wow, men vad var det som, hur kom det in på, man frågar om det finns någon anledning till att det, alltså var väcktes idén och liksom?
Det finns ju en sjukdom som kvinnor, man har fått upp ögonen för, som heter endometrios. Som man pratar mycket om nu, som är svår att upptäcka. Och för mig blev det så att jag fick det här först.
Mm.
Och i och med den problematiken så sa läkarna till mig att det bästa är om du kan bli gravid för att det här ska lugna ner sig.
Jaha, vilken konstig råd.
Ja, egentligen. Och då jag hade som sagt inte tänkt på barn och vi hade inte pratat om det heller.
Mm.
Men då valde vi att genomgå, eftersom det är problem att bli gravid på vanligt sätt med den här sjukdomen, att göra ett IVF-försök på Sofia hemmet.
Mm.
Och då var det klart, hade det blivit så hade vi absolut tagit emot barn på det sättet. Men det blev inte så. Och då kände jag omedelbart efter det att då hade jag krånglat så mycket med min egen kropp. Så jag sa till min man att det här vill jag inte göra något mer.
Mm.
Och sen väntade vi. Och sen efter några år så kom en riktig barnlängtan. Och då satt vi i någon bil och vi åkte någonstans. Och jag sa bara, jag vill ha en bebis liksom, lite så. Och, och då kom samtidigt med den tanken, och jag vill hämta ett barn.
Ja.
Så att det var liksom, kom på ett annat sätt. Mm. Så det var inte så att vi kämpade först och sen, utan det, jag skulle säga, utan den här sjukdomen kanske jag inte hade börjat tänka på det här faktiskt.
Mm.
Så blev det, och då började vi att greja med det där, tog kontakt med Adoptionscentrum och tittade på olika länder som man gör och sådär.
Ja.
Så att
men hur funkar det? Sitter man så här, härifrån?
Man får lite PM om hur det går till i de olika länderna och hur det ser ut med väntetider. Och sen är det också olika profiler som olika länder kräver. Det var mer så då än vad det kanske är idag. Och då blev det så att vi passade in på Colombia och de barnhemmen där i ålder och från vår sida. Då och, så att, och jag kände först att oj, det är ju långt bort och ett land med mycket problem. Det var ju mycket inbördeskrig då. Så där. Men sen tänkte jag så här att vänta nu här, det är ju latinamerikanskt och jag gillar ju den där musiken och det spanska som finns i inslaget också som operasångare. Så jag gick bara på någon sån där, vi kör!
Ja.
Det blir bra, det här passar.
Häftigt.
Så att det var något härligt med att åka långt bort och möta en helt annan kultur och det tyckte jag var underbart att få göra verkligen.
Men det var två barn.
Ja, så vi har åkt två gånger. Vi
har varit
två gånger åkt iväg. Så när vi kom hem med det första barnet så sa vi, ska vi åka en gång till? Ja, ja, ja.
Så det gick ganska snabbt emellan, eller?
Ja, 2,5 år, två år ska man säga. Så att, för det är en lång process. Så
jag förstår. Men är de ganska, alltså var de små från början?
Ja, de var 2 månader när vi fick dem i vår famn då kan man säga. Okay. Så man kommer ganska snabbt på plats och får barnet i sin vård. Så att det är en väldigt bra process där.
Ja.
Och sen får man stanna i landet tills alla papper är klara.
Mm.
Och då hinner man ju akklimatisera sig lite, möta kulturen, människorna och lite så. Väldigt värdefullt, verkligen.
Men hur lång tid är det när man får stanna där?
Ja, det varierar på domstolarna. Så att vi var där 7 veckor första gången och 5 veckor andra gången.
Mm.
Ganska länge.
Ja, fantastiskt. Ja. Men nu åker ni tillbaka ibland?
Det har vi inte gjort. Nej. Vi var ju tillbaka och hämtade lilla syster då till Mattias som vårt äldsta barn heter. Mm. Och sen har vi inte varit där, men vi gärna. Och vi vill att barnen ska välja det. Att de ska känna att de vill åka tillbaka. Så att de är runt 20 års ålder nu.
Ja.
Så vi ser vad de känner också.
Kanske lite bakgrund och
rätt. Ja, precis. Lite sådär. Får se vad de vill göra. Mm. Så.
Mm. Wow, vad häftigt. Ja. Men det har ju, förstår ju, påverkat livet enormt.
Ja.
Hur har det påverkat karriären? Eller hur är det?
Jag tror att vi har levt väldigt... Min man är också musiker från början, sen har han haft andra arbeten. Men vi har levt, vi har vågat leva från dag till dag. Och vi har löst det. Min man har tagit pappaledigt ibland, till och med när jag var i Bryssel. Då följde han med och vår son. Och sen har jag ordnat med barnvakter och så där jag har varit. Och haft med yngsta dottern då vid tillfället. Så vi har löst det där. Och sen så fick de till slut börja på dagis och så. Och då åkte jag. Så vi har haft någon slags... Så att, ja, jag tycker det har varit okej. Ja. Jag har inte varit så orolig.
Nej, vad skönt.
Ja.
Kul. Har du någonting du vill dela med dig? Någonting råd eller stöd till andra i samma situation? Eller någonting annat? Eller...
Ja, jag tänker väl lite på att man idag... Att vi lever i en tid där vi ska vara mer planerade. Vi ska ha väldigt mycket ansvar för allting i vårt liv. Och vi ska liksom vara säkra på utkomsten i alla situationer. Att vi, på alla sätt och vis. Men det finns en risk att vi slutar leva, känner jag. Att det får vara spontant också. Att vi får stanna upp ibland och ta någon risk. Ja. Att liksom våga släppa taget om saker. Våga pröva nytt. Vara nyfikna. Och ibland fundera över vad som är värdefullt i våra liv. Och vad det i så fall kräver av oss. För att vi ska... Man kan ju prata om det här med lycka. Vad är lycka och så vidare.
Har du någon
jag vet,
idé om vad som är lycka?
Det är en svår...
Kärlek.
Ja, naturligtvis. Det är ju naturligtvis är det så.
Och att bara vara?
Ja, jag tycker det. Sen finns det människor som tycker om... Jag är gift med en man som gillar att göra saker hela tiden. Så är det. Och det är hans sätt att vara lycklig på, till exempel. Men vara rädd om våra nära och kära, tycker jag. Det är viktigt.
Vad fint. Ja, har du några framtidsplaner?
Jag har tänkt på det, för jag tycker att jag har fått vara med om väldigt mycket som jag har liksom längtat efter och så under livets gång. Och nu är det ju på något sätt att våra barn ska flytta, det håller på med det, och hitta sina liv.
Ja.
Och att det enda man vill är att de ska må bra och vara lyckliga. Och jag är jättenyfiken på vad de kommer att göra. Och om
är det någon som håller på med musik? Och
som... Bredvid, som fritidsgrej. Ja. Sådär. Ja. Men annars så har de, det är inte helt klart vad de vill syssla med sådär än. Men de är på väg ut. Och också får de familjer. Kommer jag bli mormor eller farmor eller någonting sånt? Det är ju också, men det är inget krav, utan det skulle bara vara jättekul. Och sen också för mig och min man, hur kommer vårt liv se ut när vi blir pensionärer om cirka 10 år. Och vi hoppas ju att vi kanske kan få bo någon annanstans vinterhalvåret. Det är vår önskan.
En varmare breddgrader.
Ja, verkligen Sydeuropa. Sådär. Vi har ett litet ställe just nu som vi har, som vi tänker att tänk om vi kunde få, om det kunde få bli så.
Wow, det vore ju verkligen vad lyxigt.
Ja, så ja.
Det är ju ganska mörkt.
Ja, det ganska är mörkt och kallt.
Så. Mörkt och kallt.
Ja.
Men det finns ju fördelar med årstiden också.
Ja, absolut.
Det är kul med lite variation. Ja. Nu är det ju så vackra höstlöv och sådär.
Ja, absolut.
Och sen om det snöar så blir det ju mysigt.
Absolut.
En tid.
Ja,
då. Sen vill man att det ska bli vår snart.
Ja, precis.
Vad spännande. Så det är framtidsplanerna. Du har ingen annan vision om att du ska skriva memoarer?
Nej, men däremot kanske ibland kan jag nära tankar. Eftersom man har gjort ett varv som konstnär på scenen själv. Så får jag så väldigt mycket roliga idéer i huvudet kring att göra uppsättningar. Men de är så speciella. Så jag känner att barnen måste få flytta hemifrån först. Att jag inte har, så att jag kan få riska sen någon gång. Men jag är ju sån där som tänker brett över olika discipliner och områden. Jag tänker inte att det bara är sång, utan jag ser framför mig koreografi och bilder och allt möjligt
som myllrar. Mångkonstverk.
Ja, transdisciplinärt och verkligen sådär. Alltså, det skulle vara kul. Och att också få välja själv de man vill jobba med. Det skulle vara fantastiskt roligt. Och få tänka att jag vill jobba med dig och du ska vara med, så ska vi göra det här tillsammans. Och
Har du några specifika visioner? Alltså du vill typ som producent, som regissör?
Ja, någonting sånt. Någonting, jag har inte...
Sätta ihop så att det kanske någonting. Är både opera, bild, dans, allkonstverk och sådär.
Verkligen. Att använda allt som behövs för att få tag i uttrycket och kunna berätta.
Vad roligt.
Vi får väl se om det bara stannar i huvudet eller om det blir...
Jättespännande. Jättekul verkligen. Ja, men det tilltalar mig mycket. Också att, för jag älskar ju olika slags uttryck och konstarter, så att jag tycker det är fantastiskt när man kan kombinera flera olika och sätta ihop någonting helt nytt.
Ja.
Så att man berör på flera olika sätt och man kanske kan tilltala olika personers smak.
Ja.
Eller preferenser.
Ja.
Ja. Vad jätteroligt.
Ska du ha in Matteuspassionen?
Det var det jag tänkte att vi skulle avsluta med den.
Jättebra.
För att du har alltså valt... Får jag bara fråga, är det någon särskild anledning till att du valde Maria Callas och Kathleen Ferrier?
Ja, Maria Callas är på något sätt den ultimata, vad ska vi säga, sångkonstnärinnan i det musikdramatiska facket. Där hon låter alla uttryck gå genom rösten och där rösten påverkas av, så att den förändras av det som ska berättas.
Mm.
Det krävs ganska mycket mod och naturligtvis en bra teknik i botten och en bra stamina i rösten för att klara det. Och det har varit viktigt för mig att gå den vägen till slut. Jag var ganska klassisk liksom i min sång till en början, men sen har det blivit mer av det där. Och så jag känner mig befryntligad med det sättet att verka som sångare på.
Ja. Och Kathleen Ferrier.
Ja, hon var ju en väldigt ovanlig röstkategori. En väldigt djup kontra allt. Mm. Och hon har någonting väldigt unikt i sin röst som är just hennes röst. Och det tycker jag också om, att man ska utveckla sin absolut unika röst.
Mm.
Och inte låta som någon annan.
Mm.
För då berör det som allra mest, tycker jag. Och hon har någonting väldigt besjälat i sin röst. Och därför passar hon för till exempel Erbarmedich, som är en väldigt spirituell och andlig aria.
Var kommer den ifrån?
Det är Matteuspassionen
av Bach. Men det passar väl jättefint. Är det något verk som passar kring Allhelgona?
Absolut.
Men då är det ju perfekt.
Även om man brukar ha den kring påsk, för det är ju Matteuspassionen.
Ja.
Men att Erbarmedicht är ju ändå förbarmade i att man lämnar över sig till någonting annat, vad det nu än är. Och det kan vi också alla känna igen oss i. Man behöver inte vara troende eller religiös, men att någon andlighet tror jag vi har allihop inom oss, och att man ibland behöver bara ha tillit och en önskan om att bli sedd i sin skrupplighet ibland.
Vad fint. Ja, men jättefint. Jag tycker att vi avslutar här, för det var jättefina slutord. Tack så jättemycket, Ulrika Tenstam, operasångerska, mezzosopran och konstnärinna, uttrycker och allt möjligt.
Ja, tack själv. Tack så mycket.
Tack så jättemycket att du kom hit till Tyresö Radio 91,4 MHz med mitt program Den kämpande människan, och jag som intervjuar heter Karin Lundin. Så nu ska vi avsluta med att lyssna på Erbarmedich. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Vi hörs.